En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Alltså tjänstemännen är ju inte så här renegade som far runt i regeringskansliet som liksom gutta perka bollar.
Linda Lindberg, släkt.
Nej men så här, jag kan säga snabbt.
Men får jag bara säga en sak?
Får jag bara addera en sak till det här?
Ingen alls som har panik.
Det här är Åsiktskorridoren.
Vi måste nästan börja med att säga något om Landerholm igen, för den här följetongen bara fortsätter. Nu ska konstitutionsutskottet pausa sin granskning om Landerholm i väntan på att den juridiska rättegången och allt sånt där ska bli klart och förhandlingar och ditten och datten. Det här betyder ju att det kommer ske lite närmare nästa val, eller? Intressant.
Ledande fråga. Alltså, precis innan vi startade inspelningen så var det jag som faktiskt konstaterade det. Och det är aldrig roligt med sådana här tsunami-rättegångar, för den här har ju faktiskt potential att vara lika stor. För jag tror ju att det kommer att vara fler som kommer att få ta åt sig äran för det här klanderiet.
Kristersson till exempel.
Men alltså det här är ju rent processmässigt någonting helt annat än tsunami-kommissionen. Alltså det här är en brottsutredning. Här kommer ju ske...
Men Anders, jag håller med om det. Det är inte det jag menar. Jag menar bara hur stort det kommer vara bland vanligt folk också.
Jo, men det intressanta med brottsutredning det är att du kan inte ljuga hur som helst.
Nej.
Du kan också hamna i fängelse.
Om du är dömd så hamnar du i fängelse.
Otur.
Men det är också så att du kan förhöra människor som inte riskerar att hamna i fängelse om de inte ljuger då naturligtvis. Men det innebär att plötsligt så är alla tjänstemän möjliga att förhöra. Och eftersom det visar sig ju att statsministerns tjänstemän till exempel har ju hjälpt honom att krishantera detta, så skulle ju jag, om jag var polis, ställa frågan liksom, hur den där informationen flödade. Därför den verkar ju vara osann. Mm.
Kände Kristersson till något om de här inläggen, Kalle? Kan du uppdatera oss?
vad sa han? Han vet inte om han visste om ifall hans...
En intressant krishantering. Värdig en gymnast, får man säga.
Ja.
Värdig en gymnasist.
Det är som man säger om någon frågar en liksom, såg du inte att diskmaskinen var klar och borde ha plockats ur? Man säger, jag vet inte.
Jag såg inte, jag visste inte
jag
den. Såg,
jag vet inte om jag såg. Ja, nej,
men han säger ju så där, tror jag, för att han inte vill ljuga. Alltså det här är ju typiskt politikers svar.
Beundransvärt.
Nej, men det är ju typiskt politikers svar. Alltså, att ljuga fast är ju det värsta som politiker kan göra i krishanteringar. Så nu säger man ju bludder istället då för att inte behöva ljuga. Men det är ju klart att hans tjänstemän har ju inte agerat på egen hand. Alltså tjänstemännen är ju inte så här renegade som far runt i regeringskansliet som liksom gutta perka bollar liksom, utan de gör ju som statsrådet säger. Och i det här fallet verkar ju hela staben ha varit inblandad. Och att den enda i hans stab som inte känner till det är han.
Anders, det hade ju varit konstigt om inte staben hade varit inblandad, men att pressavdelningen skriver frågor och svar, det är ju deras arbetsuppgift. Ja, men om de inte hade gjort det, ja, men sen att det är någon som har gett...
Det är inte statsministerns presschefs uppgift att skriva frågor och svar åt en tjänsteman.
Nej, men nu vet ju vi att det inte riktigt är så att relationen är tjänsteman. Men visst.
Nu ska vi vara lite formella här och så konstaterar
inte sådär,
vi att det är en vanlig tjänsteman som heter Henrik. Denna vanliga tjänsteman har ingenting med statsministerns stab att göra.
Om inte, för jag har haft en av då alla de där jobben. Om inte jag har kommit på att jag tycker ändå att vi ska hjälpa den här tjänstemannen.
Du hade ju helt utan att någon sa åt dig kommit på det att just den där tjänstemannen borde vi hjälpa till. Så vi flyttar ansvaret från regeringskansliets informations...
Jag har hjälpt flera tjänstemän som jag inte är gudfar till. Eller gudmor, menar jag.
Men liksom, här flyttar man alltså ansvaret från den vanliga presshanteringen i regeringskansliet till statsministerns egen presschef.
Ja, ja, men alltså, det här fattar ju folk.
Vi kanske ska bara, alltså kontexten till det här käbblet som pågår är ju att, alltså, att Henrik Landerholm har gjort massa egna inlägg i sociala medier där han har försökt förklara det som har hänt. Och det som sen har hänt då är att den här förundersökningen, vi har fått massa information via den om vad som faktiskt, vad han har sagt i dem, vad han har sagt där. Och det skiljer sig ganska rejält om man säger så. Han har alltså ljugit för allmänheten.
Kalle tar ansvar, ja, men det är bra, det är jättebra.
Någon måste...
Kalle tar ansvar för alla lyssnare som har oss som enda och primär nyhetskälla.
Nej, men det grundläggande problemet, det grundläggande problemet här, det är ju att nu håller ju Kristersson på att så att säga indirekt bekräfta att han har vetat hela tiden och att han har varit inblandad hela tiden. Och genom att inte svara nej så svarar man ju i praktiken att man vill hålla alla alternativ öppna. Och när man gör det, då är det ju för att man har något att dölja. En politiker som inte har något att dölja dementerar. Han dementerar inte ens.
Jag vet inte om
nej,
jag visste.
Därför han kan ju inte göra det för när det svänger. Men så måste det ju vara. Alltså, om sen när det kryper fram så men du dementerade ju det och så blir det dubbelfel.
Jo, men ta din diskmaskinsliknelse. En person som säger att jag visste inte om jag visste att den var
ren.
Den vet såg... ju det, men har suttit på soffan och tittat på Tips Extra.
Så, det är ju trevligare.
Det är faktiskt exakt någonting som har hänt. Nej, men, det var därför jag tog det exemplet.
Hände i morse.
Finns inte Tips Extra? Nej, men det finns fortfarande Stryktipset. Det är några... Jag spelar på det varje lördag.
Ja. Tack för denna information, Kalle.
Men du hejar på...
Nej, jag har inga lag i den engelska fotbollen. Jag bara... spelar för att...
Ska vi tolka det här som att vi kan avsluta det här
det kan vi
segmentet
på väg
nu?
Det kan vi göra. Fotboll!
Men får jag bara säga en sak som jag inledde sen jag tappade bort sen. Alltså, det faktum att det här är en brottsutredning och inte just att det är en politisk domstol, det är ju det att KU så har ju Tidöpartierna majoritet. Medan däremot i en brottsutredning så är det ju faktiskt så att en väldig massa människor måste svara på en väldig massa frågor under ed. Och det har de ingen lust med. Så att jag tror att regeringens strategi här kommer att vara att försöka peta detta till KU så mycket de kan. Så det faktum att KU idag pausar det här, det är ett jättebakslag för Kristersson. För han har liksom hoppats kunna utnyttja majoriteten i KU att komma undan detta. Och det vet det tusan om de gör nu.
Den här veckan är det väldigt många som bojkottar de stora matkedjorna. Gör ni det? Ja, Rika höjer knutna nävar.
Ni vet att det finns en affär. En matvarubutik som är min favorit.
Östermalmshallen.
Ja, den är väldigt bra. Du ska bara smaka mangon där på fruktsidan.
Otrolig rökt ål.
Otroligt fin rökt ål också.
Den under pandemin.
Vad är min favorit? För ni var nästan lite irriterade ett tag. För att jag hela tiden trodde, jag tror ni trodde att jag jobbat om ett tag. Älskar. Lidl.
Nej, men Lidl är också bojkottade. Jo, det är de.
Jo. De har bäst frukt och billigaste grejer och jag ska handla ett våffeljärn för 199 spänn där.
Ja, i spons.
Ja, men det är ju inte Ica. Nej, när man går
jag säger bara att de ingår i bojkotten.
Och vill att man ska betala 350 spänn för att gå ut utan någon vara.
Ja, nej, så är det med det. Tjena. Lidl är också bojkottade bara för...
Ja, jag har handlat det en gång sen jag kom hem från Paris.
Oj, fick vi in det också. En allmän fråga. Har ni bojkottat något någon gång, Anders?
Det var en bra fråga.
Inte gjorde det när du var med i SSU. Då...
Jag tror att på SSU så kommer jag ihåg att vi hade någon sån här Nestlé döda barn eller vad det var. Det fanns till och med klistermärken tror jag som det stod det på. Jag kommer inte ihåg vad de handlade om riktigt. Och sen så hade vi ju den så kallade ISAC, Isolera Sydafrika-kommittén. Jag är så gammal så jag var med och bojkottade Sydafrika en gång i tiden. Men annars så är jag väl kanske inte någon som tror riktigt på bojkotter. Ryssland kan tänka en bojkott just nu. Mm. Jag gillar inte Ryssland så
Kalle,
mycket.
Har du bojkottat något någon gång?
Ja, det har jag. Massa grejer som man blir arg på. Men jag har liksom inga bra... Jag kommer typ inte ihåg. Men jag har inte heller någon... Jag tror inte heller så mycket på den idén. Alltså rösta med fötterna idén som är liksom sån marknadsekonomisk...
Tråkigt svar, ja, Ulrika. Ja.
Det har jag säkert gjort, men jag har också så här stödhandlat saker från Israel för typ 20. Jag köpte så här rödvin från Gulanhöjderna och sånt där. Jag kommer inte ihåg det vad man skulle göra. Jag...
Intressant, och kanske våra liksom bojkotter och stödköp har tagit ut varandra på något sätt. Plus minus noll till Israel. Jag bojkottade Coca-Cola Company ganska länge när jag gick i högstadiet. Men man hade ju inte så mycket pengar då, så att jag vet inte hur stor skillnad det gjorde.
Jo, men vänta, det har jag gjort. Jag tror att jag har bojkottat Lidl faktiskt.
Ja. Va?
De bråkade med Handels.
Men hur kan man bojkotta Lidl?
Då blev jag sur. Och då blev jag sur på Lidl. Sen har jag bojkottat Lidl. Så jag tror faktiskt nästan aldrig jag har handlat.
Jag bojkottar också Tesla just nu.
Alltså det är så sjuk skillnad på pris. Men okay. Du får samma grej.
Ja, men jag gillar inte Lidl, för de bråkar om kollektivavtal. Då blir jag sur. Sen handlar inte jag där.
Strunt i Lidl nu.
Och Toys R Us handlar jag inte
du
på heller.
Ser, vi kommer in på Lidl. Vi kommer aldrig vidare.
Ni som är så anti-bojkotta, trots att ni är, påstår er vara vänster, Anders och Kalle, vad ska man göra istället? Nu blev det tyst.
Nej, men jag tycker ju inte bojkott är dåligt. Jag säger inte det. Jag bara säger att som barnfamilj så blir det lite så att bojkotta mat är lite som att bojkotta el. Det är liksom svårt att få tillvaron att gå ihop. Så att, men det är klart att det är en bra idé. Nej, men det är en bra idé att ha bojkotter, tror jag. Jag tror att den här veckan kan markera att det är alltså ett stor ilska med de här matjättarnas liksom sätt att höja priserna hela tiden och vältra över alla kostnader på konsumenten. Så jag tror det är bra. Du frågade liksom allmänt om bojkotten. Ja.
Nej, men jag tror att det kan ha en poäng att bara göra någonting tillsammans. Alltså att man i alla fall försöker. För det är ju alltså man känner sig ju lite maktlös när Elisabeth Svantesson för 51:e gången kallar sig till de som har liksom på någon slags utvecklingssamtal. Alltså,
det,
men nu försöker man i alla fall göra någonting, så vet jag inte vad det får för men alltså, följder.
Jag är inte emot idén. Alltså, som jag sa, jag bojkottar saker hela tiden. Alltså, jag bojkottar ju ofta företag som inte har kollektivavtal. Bara för jag åker bara till exempel Taxi Stockholm. Jag har aldrig någonsin... Jag har inte, nej, men jag säger bara att det är ju bojkott. Men det betyder
Malmskölen och min mango.
Det är bara att jag har inte liksom gjort någon sån... Jag har inte gjort något sånt uppror på Facebook när jag gör det. Jag skulle bara säga att det är svårt också med mat. För att jag kan inte... Alltså, de butiker som ligger nära mig är ju liksom... del av de här matjättarna, så det är svårt. Då får jag ju åka någon helt annanstans för det, och jag har inte bil. Så
ja, poängen försvinner, i och för sig, jag tänkte säga att poängen försvinner om man bara ska handla dubbelt så mycket veckan innan, men det gör det ju i och för sig inte riktigt, för man visar ju ändå då om det liksom står still just bojkottsveckan. Vill du säga något avslutande?
Ja, nej, men jag tänkte bara att och jag vet inte svaret på det här, men i många andra länder så har de ju så här är köttaffären, här är fiskaffären. Allting är inte under en hatt på något sätt. Utan att det finns tre slaktare och, i byn. Och vi pratar inte byn Stockholm.
Nej,
utan
men så är det ju även... i Bryssel till exempel.
Ja,
så nej,
men
inte
jag vet
är.
Ju det. Ja. Men det kanske är bättre, för då vet man på vilket ställe hittar jag just min...
Ost
som kostar minst. Mm. Ja, då tar man tricken dit liksom och handlar den.
Högkostnadsskyddet försämras. Egenavgiften för läkemedel ska höjas från 2 900 kronor per år och person till 3 800 kronor. Det är en ganska betydande höjning, får man ändå säga. Vad tycker du om det, Kalle?
Ja, att det är huset såklart. Det är väl en... Nu får vi ju ett svar på hur regeringen tänker sig att man ska finansiera diverse saker. Försvarsupprustnad, klara välfärden, allt det som vi behöver i ett samhälle. Och det kommer vara stora kostnader framöver, och det här är väl ett sätt för dem att dra in pengarna, det vill säga ta från de sjuka. Det kan man ju tycka är en väldigt usel prioritering med tanke på att man har sänkt skatter för höginkomsttagare, och fortsatt så har Sverige bland de lägsta kapitalskatterna i vår del av världen och sådär, så att det är väl det finns ju en sån det finns nog bättre ställen man kan hitta pengar om man behöver finansiera saker än av de sjuka, tycker jag.
Vad tycker du, Ulrika?
Nej, men jag är ju själv drabbad här. Vi behöver inte gå in på, jag hade ju cancer för 8 år sedan, väldigt svår sådan, och jag äter ju medicin och saker låter det ni. Och det är klart att när jag såg det där, då blir jag ju helt panikslagen, va? Jag blir rädd. Det var samma sak under pandemin. Och jag tror att det var någon som var ute igår och sa i Aktuellt att man börjar bunkra då. Och det gör vi alla som är beroende av läkemedel av olika skäl.
Vi har ju en medarbetare på Aftonbladets ledarsida, Sina Aldevani, som ju pluggar till läkare, snart färdig läkare. Hon har ju berättat det att en sån där snackis på läkarprogrammet, det är ju att folk inte längre tar ut sin medicin. Utan läkarna skriver ut medicin och sen så kommer patienter på återbesök och så frågar de, hur har medicinen fungerat? Nej, jag hade inte råd att ta ut den. Och liksom den formen av samhälle som vi går till när människor liksom får, ja, inte kan välja då att ta medicin trots att vi har skrivit, fått utskrivna mediciner, är ju naturligtvis en total katastrof. Så det här är ju en fullständigt befängd besparing som regeringen gör. Och jag måste säga att jag förstår verkligen inte hur man kan göra den prioriteringen. Och där ska Kristdemokraterna sitta då, som ska föreställa ett sjukvårdsparti och ska föreställa ett parti som värnar äldre och liksom ansvarar för detta. Och KD, eller SD, som då ägnade valrörelsen åt att prata om att vanligt folk skulle, liksom, det skulle vara billigare att vara svensk och allt vad det var.
Är det en söndagstext jag hör? Ta form.
Nej, jag vet inte om den söndagstext, men jag blir faktiskt förbannad på det.
För ja, men jag tycker
det är verkligen
förbannad.
Så fruktansvärt orättvist mot folk.
Det sker ju också i en svår ekonomisk tid där det är många som har det väldigt, väldigt tufft. Det gör ju det särskilt hemskt i sammanhanget.
En annan sak som är kanske ganska viktigt att tillägga, det är ju att all medicin kan ju inte produceras här. Hjälpmedel, medicin och så vidare. Och hamnar vi då någon slags krigsläge eller under beredskap, så att säga. Hur får man då tag på det här? Alltså, du vet, och det ska ni, jag tror att det är jätteviktigt att ta till sig att folk som är beroende av till exempel diabetes, där, liksom medicin och så här, får ju panik alltså.
Det finns ju ett gammalt förslag som jag vet att Morgan Johansson drev det en gång i tiden, om att vi ska bygga en fabrik för mediciner i Sverige. Och den blev ju aktuell när vi inte hade vacciner, så att säga, då under pandemin, att man pratade om en vaccinfabrik. Men den frågan är egentligen större när man går in i en annan typ av totalförsvarsperiod. Att du kommer att behöva en industriell tillverkning i Sverige på ett sätt som du inte har haft innan. Och också krasst om man tittar på kartan. Därför att finns det tillverkning också österut, så riskerar den att förstöras. Vi är på andra sidan Östersjön, vi har liksom förutsättningar här att bygga det för ett mycket större område. Och jag kan nog tänka mig att vi kanske framöver måste tänka att Sverige är en hubb för den typen av saker i hela Norden. Och att liksom bygga upp en kapacitet för det. För nu är vi beroende av tillverkning i länder som Indien väldigt mycket och sådär. Det är klart att värdekedjorna därifrån vid olika större konflikter kommer ju att gå bara up in the air liksom. Så den där idén med en svensk läkemedelstillverkning, den bör man nog plocka upp igen.
Mycket brittiska öarna också, mycket vatten där.
Jo, men det är väldigt mycket så här värdekedjor som någon kan klippa av liksom,
ja,
för livsviktiga mediciner.
Ingen alls som har panik.
Liberalerna har ju ett riksmöte i helgen från något sjukt till något annat sjukt. Kommer det hända något intressant där, tror ni? Anders har läst dagordningen, vet jag. När studerat rent av.
Ja, det stod inget i den.
Jo.
Det var lunch.
Rullande lunch. Vad det betyder?
Jag vet inte vad det betyder. Det var också fika, mycket fika och en middag. Och sen var det inte så mycket mer information.
Det låter ganska trevligt.
Det var väl något som skulle presenteras, eller?
Selma skulle presenteras.
Selma?
Ja.
Vad är det?
Det framgick inte riktigt, men det stod... Det är nog bra.
Spännande.
Ja. Jag tänker att om det är Värmland så är det väl Selma Lagerlöf då.
Och då är de i Karlstad eller de är i Arvika?
Alla i Karlstad tydligen numera.
Ja, vad, hade ni något mer att säga om det? Eller? Det var...
Absolut ingenting.
Nej, jag bara, vad har de?
Det var ju Anders.
Det tycker jag är en bra kommentar. Har de. Nej, men jag tänker, det finns något intressant ändå i att liksom, nu kommer ju de här mötena som förra helgen var det den här ja. Sverigemötet som Moderaterna hade. Nu har ju då motsvarande möte då i Liberalerna, det här kommunala riks... Nej, det heter inte, vad heter det? Rikskonferensen. Men det är ju liksom deras kommunpolitiker och regionpolitiker. Mm. Mm. Och det som jag tycker som är intressant här i så här utvecklingen, det är att Liberalerna är ju det parti som har absolut mest kris. Mm. De har inga väljare kvar. Deras företrädare framstår som, om man är snäll, som lite konstiga. Mm. Liksom, när det blir nyheter om Johan Persson så är det att han har tappat bort sitt pass. Mm. Alltså, det är ett parti som på alla sätt har kris. Liksom. Och nu ska de träffas. Och ingen vet om att de träffas.
Vi vet om
att de träffas. Mm. Men Ulrika visste det inte till exempel.
Nej, jag kommer ju direkt från Paris.
Det här var alltså ingen stor fråga i Paris.
Nej, nej, precis.
Menar du det?
Persson, jag menar det. I Paris.
Nej, men det är någonting intressant med dem. Att de har liksom, de har varit så mycket i nyheterna för att de bråkar med varandra. Och nu bråkar de inte så mycket och då försvinner de.
Nu börjar Kalle se uttråkad ut, så att då riktar jag en fråga direkt mot honom.
Aj, aj, aj.
Henrik Winge, sverigedemokrat, som var central i förhandlingarna på Tidö slott, gjorde en intervju i Göteborgs-Posten häromdagen. Och han sa då att han var överraskad över hur lite bråk det hade varit i Tidö regeringen eller mellan Tidöpartierna hittills. Mm. Och han var också helt övertygad om att de kommer sitta i en regering med Liberalerna och de andra då förstås. Men det var ju Liberalerna som var anmärkningsvärt att han var övertygad om efter valet 2026 om de får majoritet då. Mm. Tror du att det blir så?
Ja, eller först och främst ska de ju vinna valet. Det hoppas jag och tror jag inte kommer hända. Men om det är så att de vinner så är det ju väldigt roligt. Alltså Liberalerna har ju egentligen inget val. Det är ju det som är deras jobbiga sits. De har 2,5-2,8 något sånt där i opinionsmätningarna och är alltså i enormt behov av stödröster. Och då går det ju inte att gå till val på att säga nej till, alltså det är ju inte bara Henrik Winge, det har ju även Jimmy Åkesson sagt tidigare, att han kommer ju rösta nej till alla regeringar framöver där han själv inte ingår. Och som sagt, Liberalerna behöver stödröster. De är helt beroende av dem. Så att de kan inte säga nej, vi kommer rösta nej till en regering där SD ingår. För då ryker man.
Men hur många SD-väljare
som stöder
Liberalerna? Nej, men moderater är det ju. Alltså, om de känner att nej, men Liberalerna kommer stå i vägen för vår regeringsbildning så kommer de ju inte rösta på dem. Det är ju liksom någon sorts grund för att få stödröster är att man säger ja till det partiet som vars stödröster man är beroende av regering. Så att därför blir det ju ett problem för dem.
Anders, du ser ut som att du har något på hjärtat.
Han lekte med telefonen. Det får
Nej, men jag tänkte, jag skulle kolla en sak med den där intervjun. Bara för att jag tänker lite att SD kommunicerar ju detta på något sätt för att säga att de är de som bestämmer vilka som är nästa regering. Och det naturliga hade ju varit att det var Moderaterna som sa det. Men det han gör nu, det är att han säger ju att det städade SD, det som han leder, det som inte är det som Jimmy Åkesson leder, är regeringsbildare. Så att det faktum att de går ut och recenserar andra partier ska nog tolkas, tror jag, ännu värre. Alltså det ska nog tolkas som att de ser sig som regeringsbildarna i den här situationen. Och det är faktiskt ganska intressant, för det, om ni har noterat det, så är det ingen som har gått ut och sagt emot.
Nej.
Alltså de är det inte så att liksom Ulf Kristersson har liksom markerat det här eller någonting. Ingen
han har väl i och för sig fullt upp med
Anderholm. Men det är en intressant förändring av landskapet. Jag tror att Jimmy Åkesson kommer ställa upp till nästa val. Så. Men jag tror att efter nästa val, så om det händer någonting annorlunda, så att säga, till exempel att de förlorar valet eller så, då är ju nog det här Henrik Winges sätt att säga att här kommer jag.
Mm.
Så det är tronskifte som så att säga också på ett sätt syns konturen av här.
Är Henrik Winge nästa partiledare för SD, Ulrika?
Kan vara. Men jag tror att de här spekulationerna kring att man skulle byta ut Jimmy hela tiden, jag tror inte man kommer göra det på ett bra tag.
Mm. 20 år till.
Ja, men alltså lång tid tror jag. Mm. Tills han har fått som han vill ha det.
Men tror ni inte han har det redan?
Nej. Han har bara passerkort, han sitter inte.
Nej, fast han skulle... Ja, jag måste säga att jag börjar undra ändå om inte det är så att de här tecknen som man ser nu i SD och också är en del av ändå en, att man lyfter fram fler företrädare. Alltså att man själv börjar fundera på vilka andra skulle kunna vara. För jag menar, om han bara skulle gå utan att de har fått någon annan fram, det skulle ju också betyda att det är kört. Och nu har han gjort sig av med de fyras gäng. Alltså ingen av de fyras gäng är spelbar längre. Mm. Så. Bara han. Och sen kommer nästa generation nu. Så att, men utifrån så ser det ju ut som att man ändå förbereder att ha några att leka med. Liksom. Mm. Och då har ni gruppledaren Linda Lindberg. Mm. Du har Vinge. Vissa pratar om Jessica Stegerud som jag antar är de mer radikala i partiet. Liksom. Mm. Men det är ändå någonting, det är uppenbart, så här lät det inte för ett par år sedan. Så jag menar, det är någonting som händer här.
Linda Lindberg, släkt?
Nej, det är väl typ Sveriges vanligaste namn som inte är ett sånt namn, tror jag. Ja, men det är väl Sveriges vanligaste namn som inte är ett sånt namn, tror jag.
Får jag bara addera en sak till det här som också är lite intressant med Vinge. Alltså, man kan faktiskt också se det här från den andra änden av tidsspektrat. Alltså, jag tror även att det här uttalandet ska vi såklart för Liberalerna, eftersom att det får dem att framstå som pushovers. Men jag tror faktiskt att det skaver lite också i SD-leden. Alltså, man ska komma ihåg att Henrik Vinge är en del av den här, det så kallade tjänstemannagänget inom Sverigedemokraterna, som är väldigt mycket så här, vi ska hålla ihop samarbetet. Att han tycker att det har gått toppen tyder också på att han sitter ju ofta och förhandlar och är med i den gruppen som har som kanske är kopplat till det här samordningskansliet på regeringskansliet. Där går det lättare, men det finns ju ett muller inom SD och inom de mer radikala ideologiska leden om att vi lägger oss för enkelt. Det händer ingenting med Kristersson som statsminister. Vi får inte igenom den politik som den radikala, högerextrema politik som vi vill ha. Och då är det klart att det låter ju inte särskilt bra för dem heller att en av SDs ledande företrädare säger att det går jättebra att samarbeta med Liberalerna. Så Liberalerna har ju sagt att Sverigedemokraterna är deras ideologiska motståndare faktiskt. Ja. Så det finns ju faktiskt också ett gäng på den sidan som kanske också tycker att det där är lite jobbigt uttalande eller inte är så glad över det. Det ska också tilläggas. Det är inte bara Liberalerna det är jobbigt för.
Det finns ju en intervju till som är gjord och det är med gruppledaren i Skåne, Sverigedemokraternas gruppledare i Skåne, som har gått ut och sagt att de ska dumpa Moderaterna för S istället.
Ja, just det. Just det. Den, ja.
Så det, är ju inte, det här är ju inte den enda. Så det sprattlar ju från
just
olika
det,
håll.
De var mer ideologiskt lika. Och det med att Moderaterna liksom ser ner på
det
SDs
kommer
väljare.
Det kommer eller hur?
Något sånt där. Ja. Men jag tolkar ju det i första hand som ett sätt att reta S. Mm. Men, för det är ju blaj naturligtvis. Liksom. Men när SD börjar sprattla åt olika håll så här så skulle jag inte bli jätteförvånad om det kommer en motreaktion från Moderaterna. Nu är de lite upptagna med att läsa sina mejl och veta vad de har mejlat Henrik Landerholm allihop egentligen. Mm. Men när de var klar med det, då borde det ske någon form av motreaktion. Så det skulle inte förvåna mig om SD hamnar i blåsväder från något håll. Därför att nu börjar ju SD röra på sig inför valet. Det logiska då för Moderaterna borde ju att markera att vi är faktiskt de som bestämmer. Och förra gången SD var riktigt risigt till, det var ju trollfabriksgrejen. Mm. Och det började ju vara ett tag sedan. Mm. Så jag skulle inte bli jätteförvånad om någon form av motreaktion från Moderaterna.
Mm. Hur kan den se ut då?
Ja, ingen aning. Men jag tänker att säkerhetspolitiken ligger väl bra till. Alltså SD är ju Rysslands positiva traditionellt. En hel hög SD-are har ju råkat ut för olika skandaler kopplat till att de har hyllat Putin eller de har liksom gjort sådana saker. Det är klart att där finns ju i gränslandet mellan liksom en hajlande Elon Musk, Trump, Ukraina, Putin, så är ju SD rena liksom... Alltså det är ju en rena tokstollerifabriken, mycket av deras sociala medier och sådär. Mm. Så det är klart att där finns väl en sån, tänker jag. Alltså,
riskfaktor.
Det är en riskfaktor. För det är klart att skulle SD börja dra ner statsministerns förtroende i säkerhetspolitik, då ligger de ju dassigt till. Mm. Men det är bara en spekulation. Men läser ni alla trollen just nu som försvarar Ryssland och försvarar Trump? Och det var ju till och med borgerliga opinionsbildare ute och försvarade J.D. Vance för ett tag sedan. Mm. De tystnade ju sen. Men det är klart att där finns ju en jätteriskfaktor för liksom någon form av hot mot Moderaterna. Om folk börjar ha liksom ryssvänliga narrativ, liksom, det skulle inte Moderaterna uppskatta. Och jag menar, Åkesson klarar ju inte av att prata sammanhängande om det här heller.
Det ser vi fram emot. Att
man kan ju börja ställa frågorna till honom.
Tidö-koalitionen faller isär.
Ja, men man kan ju ställa frågorna till Åkesson. Hur ser han på det Trump gör när det gäller Ukraina? Hur ser man på J.D. Vance olika uttalanden? Och inte släppa frågan där, utan faktiskt prata det i botten. För det här är klart att hans världsbild är väldigt nära Viktor Orbán. Så det är klart att det vore kul.
Ja, absolut. Vi ser fram emot att fortsätta följa. Du ser ut som att du vill säga något mer, Anders. Inte nöjd.
Nej, jag tänkte den här lilla hunden.
Ja, gud, jag tänkte att vi hoppar över det. Men okej, Anders, Anders vill väldigt gärna prata om Hanna Hellquists tax, Ines.
Nej då, det gör vi inte det.
Som, för att det här är en hjärtefråga som Anders har. Våra fyrbenta vänner.
Anders är
vår veterinärkorrespondent här. Och Ulrika är...
Hundägare.
Precis, Ulrika är den som har tolkningsföreträde här för att använda woke-uttryck. De av våra lyssnare som har oss som enda nyhetskälla och kontakt med omvärlden, så kan man ju säga att Hanna Hellquist, som är en kändis, hon är väl journalist typ, och Sveriges Radio profil, hennes hund blev sjuk och hon hade inte råd med 50 000 till veterinärkostnaderna, bad då följarna om pengar i en insamling, fick jättemycket pengar, fick jättemycket kritik, betalade tillbaka alla pengarna. Så, vad tycker du om det här, Ulrika, hundägaren i studion?
Nej, men alltså, det finns två saker man kan se på det här. Det första är ju att varenda hundägare jag känner, vilket är ganska många nu, när det är middagar, låt säga att det är en fredagkväll och alla har varit på någon AB och det har varit liksom middagar och folk har stått och lagat god mat och alla sitter i köket och det är trevligt, och så är det någon som tappar någonting på golvet. Alla som är hundägare flyger ner på golvet och bara, vi orkar inte åka till veterinären. Nej, det gör vi inte. Ett, vi orkar inte åka till veterinären. Två, det kostar 1 miljard att åka dit. Däremot så finns det en annan aspekt i det här. Och det är att jag som har varit med om avancerad sjukvård i det här landet kan verkligen understryka att Karolinska nog faktiskt är ett av världens bästa sjukhus.
Nu var det nog inte dit, men Ines åkte i och för sig.
Ja, men, ja. Ja, men jag försöker göra en seriös utläggning här.
Jag
trodde vi var klara, men nu helt plötsligt så var vi inte det.
Nej, jag ber om ursäkt till alla lyssnare.
Och då känner jag att jag ändå vill säga det här.
Ja.
Behöver man verkligen hjälp med sin hund, så får du det. Alltså, ingången till sjukvården för hundar, alltså veterinärer, är snabbare. De blir opererade direkt. Det är liksom inget tjafs. Så det går ganska fort och bra.
Om man har råd.
Om man har råd.
Det tyder ju då på just det problemet som händer när man har privata försäkringar istället för offentlig vård.
Nu är han
vård.
Igång.
Ja. Därför att när man har privata försäkringar istället för offentlig vård, så blir det några som dör som inte har råd att betala. Och det är det vi ser just med veterinärbranschen.
Det är därför alla sitter och skriker. Nej, då. Men vad vi har ligger sett... på golvet och säger, vi har inte tid och råd att åka till veterinären.
Fast låt det vi Anders har sett nu, det är ett typexempel på ett ganska bra motargument mot de som pratar om att vi ska ha privata försäkringar i sjukvården. Därför att vad som händer då, det är att exakt detta, nämligen två stycken riskkapitalbolag har gått in i Sverige, successivt köpt upp all veterinärvård, drivit upp priserna på vissa sjukhus, har de drivit upp dem 70%. Och sen det som händer nu då, det är liksom att de kostnaderna är helt outlandish, vilket då väldigt, väldigt många människor inte kan ha husdjur överhuvudtaget. Och då tycker jag den här diskussionen blir så fascinerande när det blir just Hanna Hellquists hund Ines, som jag inte har någon större relation till överhuvudtaget. Men det blir som symboliskt att liksom, det man skäller på då, det är henne, och det kan man naturligtvis göra för det är klantigt att gå ut på Instagram. Men det stora man borde göra är ju något åt detta. Jag till exempel skulle gärna se att man helt enkelt förstatligar alltihop och slänger ut de här riskkapitalbolagen.
Vad tror du om det, Ulrika?
Men utmärkt det.
Ja, men det kan man säkert göra, men vi ska komma ihåg att när det kommer till just veterinärer och det kommer till hundägeri och sådär, och de som har det kanske mest komplicerat är ju inte innerstads Hellqvist, Skenström människor med sin lilla söta hund med fluga på sig, utan det är ju jakthundar.
Ja.
Jakthundar på landsbygden, som ju faktiskt är liksom hundar som hjälper till på gården, som gör en massa andra saker och så att som faktiskt fyller någonting annat än vårt Hanna Hellqvist och mitt tomma liv.
Men de vinner också på att förstatliga alltihop.
Japp, okej. Okay. Anders, jag tror att vi måste bryta den här otroligt märkliga diskussionen här. Kalle, jag är ledsen att du inte fick...
Varför inte jag?
Nej, nu sätter vi faktiskt stopp här. Kalle, du kan få berätta för mig efter att inspelningen är över.
Jag kan säga snabbt att jag står bakom... Eller jag ogillar också oligopol och sönderprivatiserade vårdmarknader. Men i övrigt så lämnar jag ledarsidan. I övrigt får vår stora hundkorrespondent Anders Lindberg föra ledarsidans tal.
Hundarnas röst. Vad fint att du gav honom det, chefen.
Anders Lindberg, hundarnas röst. Herregud. Tala för de som inte kan tala, de som bara kan skälla.
De som bara skäller.
Ja, det blev ett fint avslut på den här podden. Andra gången gilt nu att försöka stänga ner det här kalaset. Tack så mycket, Kalle. Tack, hundarnas röst, Anders Lindberg. Tack så mycket, Ulrika Schenström, för allt. Jag heter Susanna Kirkegård, som vanligt, och vi hörs igen snart.
Hej, hej!
Hej upp!
Hej! Voff!
Intressant.
Voff, skratt!
Voff!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.